Ja, vi får hälsa välkomna till det sista seminariet för hösten. Där temat som vi har är internationell solidaritet och global arbetarhistoria. Och utifrån det ämnet så får du ju tala fritt, mer eller mindre. Och det är ju Kalle Holmqvist som är vår föreläsare idag. Jobbar på Olof Palmes internationella center. Du är i grunden en arbetarhistoriker och författare, om jag förstått det rätt.
Ja, precis.
Och sen så jobbar du då med sociala medier och webb på själva centret.
Ja. Ja.
Vad är det du har när det gäller historiker? Vad är det? Är det internationella frågor som du har haft som ditt huvudområde, eller?
Jag har ju framförallt hållit på med arbetarrörelsens historia och en del om arbetarrörelsens internationella arbete. Så att det som jag tänkte prata om nu idag är ju egentligen framförallt då unionsupplösningen 1905. Mm. Och vad den svenska arbetarrörelsen gjorde. Men jag har förberett lite grann om det, och sen så kan ni ju fråga precis vad ni vill, och sen kan vi ha en allmän diskussion om, ja, om internationellt arbete och så där.
Läcker du ljuset där inne?
Jag kan släcka det sen.
Men jag tänkte i alla fall inleda med just det här tidiga 1900-talet.
Ja. Och vi har kommit överens om att ni kan avbryta när som helst. Och sen så, och ställa frågor. Men sen så kan man också göra så att vi kan ju avsluta med att ta en allmän diskussion på slutet också sen, om vi känner att det finns behov av det.
Ja, så. Precis. Och då kan vi också kanske ha mer, prata en bredare om...
Precis.
Just arbetarrörelsen internationellt.
Jag ska släcka så att då.
Så, och ordet är ditt.
Ordet är mitt,
ja. Tack. Hej då.
Ja, som sagt, jag tänkte bara prata på lite, och så får ni avbryta när ni vill och fråga något, och sen så kan vi ha en diskussion efteråt. Men jag tänkte mest prata om 1905, då unionen mellan Sverige och Norge upplöstes. Och vad arbetarrörelsen i Sverige gjorde då för att stoppa kriget. Och det är också skrivit en bok om, som heter Fred Norge, så att jag tänkte prata lite om den. Men eftersom nu är Eskilstuna, så tänkte jag att vi skulle kunna börja lite i Eskilstuna i juni 1905. Så att då har jag ett tidningsklipp här, som är från tidningen Socialdemokraten, som var den stora dagstidningen som Socialdemokraterna hade. Och då publicerade de ett nyhetstelegram om fredsdemonstrationen i Eskilstuna den 20 juni 1905. Och jag kan läsa hela litet, nästan allting här. Mötet i Folkets park i afton var, trots hällande regn, omedelbart förut tämligen talrikt besök. Och så var det en talare från partistyrelsen i Stockholm som han försvarade den norska statsvälvningen, och det är det här att de försökte bröta sig ur unionen. Jag ska prata lite mer om det sen. Och han sa också att så länge rösträttfrågan ej hörts hade svenska arbetare näppeligen något fosterland. Och därför så antog mötet en resolution som slutade med orden "Fred med Norge, leve arbetarnas union." Och till sist så sjöng en arbetarkör, sjöng "Ja, vi älskar", alltså Norges nationalsång. Det var en sång som man sjöng på väldigt många möten i landet då i juni 1905. Och det är ju ganska anmärkningsvärt, där det är en hotande konflikt mellan Sverige och Norge. Då håller man möten här i Sverige och sjunger Norges nationalsång för att visa liksom att vilken sida som faktiskt väldigt många svenskar stod på. Att de stod inte på svenska regeringens sida, utan de stod på den norska regeringens sida. Men anledningen till att jag började hålla på med just 1905, som ju är då bara ett exempel, det är ju att jag tycker att det såklart är väldigt viktigt med arbetarrörelsens historia. Det tycker ju ni också, eftersom ni håller på med det. Så. Men jag också ville gärna lyfta fram någonting som man inte, som man ibland tycker jag glömmer bort, och det är de här stora segrarna. Det blir ju ibland när man pratar om arbetarrörelsens historia att man pratar väldigt mycket om hur mycket förtryck och hur mycket elände det var. Det var det ju också. Men man ska ju inte glömma bort att vi har ju också åstadkommit väldigt mycket folk i det här landet. När man liksom har sagt ifrån och gjort uppror låter ju så brutalt, för det var ju ofta väldigt fredligt. Men när man liksom verkligen har sagt att det här går vi inte med på. Och ja, till exempel så, jag menar, man pratar, alla känner ju till Ådalen 31, pratar man ju ofta om. Och det tycker jag också är jätteviktigt, jag har ju pratat själv om det många gånger. Men man ska ju inte glömma bort de gånger som inte slutade med att soldaterna sköt på arbetarna. Utan till exempel, man kan ju komma ihåg också sånt som 1917 i Seskarö, när soldaterna gick över på arbetarnas sida. Det är ju inte alls lika känt, för man pratar ju kanske oftare om det som de gånger man har förlorat än de gånger som man har vunnit. Och det kan man ta så många sådana exempel. Man pratar ofta om storstrejken 1909, som var en väldigt stor katastrof för hela rörelsen. Många trodde att socialdemokratin var död för alltid efter 1909, och fackföreningsrörelsen också. Men man pratar väldigt sällan om storstrejken som var 7 år tidigare, 1902, som faktiskt inte alls misslyckades, utan som gick väldigt bra. Och då tyckte jag att ett sånt här bra exempel är våren och sommaren 1905, då unionen mellan Sverige och Norge sprack och den svenska arbetarrörelsen bestämde sig för att stoppa kriget och faktiskt lyckades stoppa kriget. Det hände också en massa, ja, kan ju komma in på det sen kanske man hinner, men det hände en massa andra saker just 1905. Det var ju också så att regeringen förberedde ju strejkförbud och skulle skärpa strejklagstiftningen, men det hotade man med storstrejk, så det gick aldrig igenom. Tror vi kanske, kan ju prata om det sen. Men i alla fall, jag ska inte prata så jättemycket om själva unionen mellan Sverige och Norge, för det är inte det som jag håller på med. Det finns ju möjligt många andra som har skrivit om. Men en kort bakgrund bara är ju att Sverige och Norge var ju i union sedan 1814. Och det var ju egentligen ett resultat av olika stormaktsspel, som efter Napoleonkrigen och sådär, så höll man på, ja, folk fick, olika länder fick och andra länder. Sverige var ju på den vinnande sidan. Danmark och Norge, Norge var en del av Danmark, så Danmark och Norge var ju på den förlorande sidan, och därför fick Sverige, hade ju förlorat Finland precis, men då fick man Norge istället som en slags kompensation. Det var ju inte norrmännen så där jätteglada över. De hade ju ingen lust att vara med och vara och styra sig från Sverige. Och det var så att de hade ju då också antagit en ganska, för den tiden, ganska radikal grundlag, där bland annat man hade inte allmän rösträtt, men man hade viss rösträtt. Det var ju till exempel, kvinnor fick ju inte rösta och de fattigaste fick inte heller rösta. Men om man jämför med till exempel Sverige, där ju typ ingen hade rösträtt, så hade man ganska mycket rösträtt. Men när de hamnade i union i Sverige, så innebar det att den svenska kungen skulle ju bestämma väldigt mycket. Man kan säga att det var ju en slags, det var ju inte så att Norge var en del av Sverige liksom, men det var ju en slags union då, där ungefär som dagens EU liksom, att ja, vissa saker skulle bestämmas på unionsnivå. Till exempel utrikespolitik, handelspolitik och sådana saker. Och det som bestämdes på unionsnivå, det var ju, det var ju den svenska kungen ganska enväldig. Sverige hade ju liksom inget demokratiskt system ens i närheten. Och kungen hade också möjlighet att blockera olika reformer, och när norrmännen försökte införa olika ny typ av modern lagstiftning och så kunde svenska kungen säga att nej, det får ni inte göra. Och det gjorde att det fanns liksom en inneboende konflikt hela tiden mellan svenska kungen och det norska stortinget, som det fortfarande heter, norska riksdagen. Och det pågick och det blev värre och värre, och i Norge var det liksom lite fler och fler som fick rösträtt, och då blev det ju ännu mer konflikt, och svenska kungen ville bestämma ännu mer. Till exempel 1898 så införde Norge allmän och lika rösträtt för alla män. Så det var ju fortfarande bara för alla män, men ändå, om man jämför med Sverige då, där inte ens alla män hade rösträtt, så var det ju ett framsteg. Och det var också så att 1901 så fick kvinnor, de fick inte rösta i riksdagsvalen i Norge, men de fick rösta i kommunalvalen. Och det var allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Så det var också så här, det låter inte så märkvärdigt idag kanske, men för den tiden så var det ganska, ganska stort. Och för den svenska arbetarrörelsen så var ju rösträtten var ju en av de absolut viktigaste frågorna. Det var ju i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Det var ju allmän rösträtt och 8 timmars dag var ju de två stora frågorna. Och Det just det här med rösträtten gjorde ju att svenska arbetarrörelsen ofta lyfter fram Norge som ett väldigt positivt exempel. Att i Norge går det faktiskt att ha mer rösträtt. Jag kan till exempel citera vad Kata Dahlström sa på 1 maj 1905 när hon talade i Stockholm. Att på ena sidan kölen då, på alltså bergskedjan mellan Sverige och Norge, har vi ett fritt folk med okränkt medborgarrätt, det norska folket, som vet att bevara sin frihet okränkt. På andra sidan av kölen har vi ett rättslöst folk, alltså svenskarna, tryckt till jorden av skatter och värnplikt, berövat sin medborgarrätt och hotat med nya klasslagar. Så att just att man använder ofta Norge som ett exempel på att det går att göra väldigt annorlunda. Men och ju mer demokratiskt Norge blev, desto mer ökade konflikten mellan svenska regeringen och norska riksdagen. Och då ökade också kraven på mer självbestämmande. Och i Sverige så hade Socialdemokratiska partiet hade bildats 1889 och växte väldigt, väldigt snabbt under den här tiden. Det var en jätteliten organisation från början, nästan en liten sekt. Men växte på 1890-talet och började liksom bli en maktfaktor i samhället. Även om arbetarna inte fick rösta så visade de med olika strejker och sådär att de krävde att få något att säga till om. Och socialdemokratin och fackföreningsrörelsen hade ju väldigt bra förbindelser med sina norska motsvarigheter. I Norge fanns ju Arbeiderpartiet som fortfarande är, just nu sitter de inte i regeringen, men det är ju ett av de stora partierna i Norge. Och norska LO, svenska, norska och danska LO är ju grundat på, kan man säga, enligt samma modell. Så att det heter ju LO i Norge, LO i Danmark eller Sverige. Det är ungefär väldigt liknande organisationer. Och något som jag koncentrerar mig lite extra mycket på är ungdomsrörelsen. Den socialdemokratiska, socialistiska ungdomsrörelsen som fanns. Och det var, jag ska inte gå in på det så jättemycket nu, vi kan prata om det sen om det är någon som är intresserad. Men Socialdemokraterna hade egentligen två ungdomsförbund. Det första var Svenska Socialistiska Ungdomsförbundet, som också kallades för Ungsocialisterna. Och där var Inke Bergegren som var en ganska känd person, väldigt radikal och arg ofta. Han var ledare för det, de var ofta väldigt, väldigt osams med partiet och därför bildade man något som heter Socialdemokratiska Ungdomsförbundet. Så att det fanns liksom, partiet hade två ungdomsförbund. Och det är ju, sen uppstod lite samma situation i Eskilstuna 1917, men det är långt senare. Men bara för att liksom, jag ska inte hoppa krångla till det, men det fanns i alla fall två socialdemokratiska ungdomsförbund som hade lite olika inriktning och de var väldigt, framförallt ledarna var ju väldigt, väldigt osams som det alltid när det blir så här splittringar. Men båda ungdomsförbunden hade ett nära samarbete med Norge. Och det var också ett lite uppvaknande för många inom ungdomsrörelsen. För att de var ju väldigt mycket för internationell solidaritet och var bra, och det, vilket ju var bra. Och de hade liksom, men de hade nog aldrig riktigt tänkt på den här frågan att vissa länder måste få slåss för att vara oberoende också. För när de hörde nation så tänkte de ju bara på liksom här krig och överklassen ska hålla på vifta med flaggor och sådär. Men norrmännen ville ju, de tyckte att det var väldigt viktigt att de skulle med sin nation och sin flagga och sådär. Det är ju fortfarande lite så, skillnad kanske mellan Norge och Sverige. Och det var ju, då fick ju de lite, svenska ungdomsrörelsen fick väl lite ta lärdom i det här, kanske. Och man kan följa, om man följer ungdomspressen, det fanns då två socialdemokratiska ungdomstidningar förstås. Det var ju Fram och Brand. Och båda tidningarna tog väldigt tydlig ställning för Norge. När det blev mer och mer konflikt, det var, kan man säga, 1895 så var det en väldigt skärpt konflikt, men det blev inte krig då. Och sen så 1905 så blev det riktigt stora när det också blev unionsupplösningen. Och det här var egentligen första gången, inte kanske sista, men det här 1905 var första gången som den svenska arbetarrörelsen fick hantera den här frågan om krig och fred. Därför att vi pratar ju även idag så att säga att ja, men Sverige har haft fred väldigt länge och så. Så var det ju även för 100 år sedan. För då hade ju Sverige haft fred sedan 1814. Så att det här med krig, det var liksom inget som man hade för arbetarrörelsen i andra länder, i Frankrike och Tyskland och England och så här. Då var ju det här med krig och fred en jättestor fråga. I Sverige var det ju inte alls det, för det var ju lite samma då som man tänker nu. Vi har väl aldrig haft krig, eller vi har ju inte krig längre i det här landet. Men det som var en jättestor fråga för båda ungdomsförbunden och för hela arbetarrörelsen, det var ju det här med militären. Alltså med försvaret, militären och värnplikten och sådana saker. Och därför att den allmänna värnplikten är ju ganska ny ändå. Den allmänna värnplikten som den som vi hade fram till ganska nyligen, som nu är avskaffad, kanske ska återföras, säger ju en del. Den infördes 1901 och den var väldigt, väldigt avskydd bland vanliga ungdomar. Och faktum är att, det är kanske svårt att föreställa sig idag, men det är faktiskt så att man gjorde en sån här emigrationsutredning, varför det var så många som flyttade till USA, så var en av de viktigaste frågorna för män som emigrerade var faktiskt att de inte ville vara med och göra värnplikt. Det var liksom, ja jag vet inte, det var ju, dels var det ju för att militären användes ju ofta för att sättas in mot arbetare. Men sen var det ju också det här att det var ju liksom, alltså arbetarna framförallt i städerna som liksom, ja, men både här i Eskilstuna, i Stockholm, Malmö, Göteborg liksom, de var ju liksom någon slags lite, de tyckte ju själva att de var ofta en lite nyare typ av människor. De var ju inte de här gamla bönderna, utan de var liksom, de bodde i städerna, de var fria, de hade visst, de hade tunga jobb, men de ändå liksom, de var inte slavar, utan de kunde liksom, de gick till jobbet och gillade de inte jobbet så kunde de skaffa annat jobb. De liksom var väldigt till det här med att man skulle, det här med disciplinen, att man skulle liksom stå på raka led och marschera och sånt. Det var liksom något som man ofta skrev om i arbetarpressen, så oerhört förnedrande liksom, att jag behöver lyda order av folk i uniform och sådär. Och därför så var det så att man, ungdomsrörelsen framförallt då, var väldigt mycket, mycket ute och agiterade ute på regementen. Man höll på att bilda olika socialistiska soldatklubbar och sen så delade man ut flygblad och sådär. Det här var liksom väldigt korta bakgrunden till hela historien. Så nu tänkte jag gå in på 1905, om det inte var någon som ville fråga något så här länge. Nej. Jo, 1905 då. Det är ett väldigt, väldigt, tycker jag, ett väldigt speciellt år i Sveriges historia. Och det är ett väldigt speciellt år för arbetarrörelsen. Och det börjar egentligen i januari 1905. För då händer något, finns det en global händelse som är väldigt viktig. Som kanske också, man inte, ska inte säga bortglömd, men som man inte pratar så jättemycket om idag. Och det är den första ryska revolutionen. Inte liksom den kända ryska revolutionen när Lenin och bolsjevikerna tog makten, utan den som var 1905. När då framförallt arbetarna i storstäderna reser sig mot tsardömet. Och tsaren följer ju inte, men det var en skakade liksom det här tsardömet i grunden. Och ryska tsardömet var ju inte bara, det var ju inte bara, ryska tsaren var ju inte bara att han förtryckte sina egna, utan det var ju också en väldigt imperialistisk stormakt som erövrade andra länder och startade krig. Och för arbetarrörelsen i Sverige så var det här fantastiska nyheter att det ryska folket reste sig. För att tsarens Ryssland var ju den absolut stora fienden. Ibland tror man att det här med rysskräcken är något som kommer kalla kriget, men det är ju mycket äldre egentligen. Och ryske tsaren, så Ryssland användes ofta som skällsord. Jag har sett det själv ofta i den tidiga socialdemokratiska pressen, alltså man anklagade till exempel poliser för att de beter sig som i Ryssland. När det sattes in polis eller militär mot fredliga demonstranter, då kunde man ha så här socialdemokraternas stora rubriker, så här Ryssland i Sverige liksom, för att nu håller det på att bli som Ryssland. Så illa var det. Och därför så stödde man också väldigt mycket flyktingarbete för ryska politiska flyktingar. Det fanns flera olika exilryska socialistiska organisationer i Sverige. Och det fanns, bland annat så fanns det en för judiska socialister som ofta var både förtryckt, förföljda för att de var judar och för att de var socialister. De hade en egen förening i Stockholm som, om det finns, arbetarrörelsen har skrivit väldigt intressant om det på sin hemsida. Men det som är poängen med det här är att när 1905 börjar, då är det liksom en allmän stämning att nu håller världen på att förändras. Nu är liksom de här gamla imperierna, det här gamla förtrycket, det håller på att falla allting. Och då så att i det är då i januari 1905 och i februari har Socialdemokraterna partikongress och man tar upp den här Norgefrågan, för nu håller också liksom Norge på att bryta sig loss. Äntligen ska de få bli fria från Sverige. Och det är ju inte såklart en helt enkel fråga att hantera. Man pratar ju liksom mycket, hur ska vi göra? Ska vi liksom, och det är ju samma som man säkert skulle prata om idag. Hur försiktiga ska vi vara? Är det inte så här, ja, men kan vi inte kanske bevara lite av unionen? Och typ så här, det är ju väldigt, finns ofta en konflikt mellan ledare och gräsrötter. Hjalmar Branting till exempel som sitter där, som är en väldigt intressant person. Men också en sån här som kanske väldigt ofta skulle betona att man skulle vara väldigt försiktig. Och man skulle liksom inte gå för långt och så, kan man tycka. Vettigt ibland kanske, men ibland kanske vi går till överdrift. Jag vet inte, det kan man ju diskutera. Han ville ju framförallt då liksom att man inte, man skulle ta något uttalande och så här, men man skulle kanske inte vara för, man skulle hålla lite öppet för olika lösningar och sådär. Det som gjorde att det höll på att bryta ihop totalt 1905 var egentligen att Norge ville ha egen diplomatisk personal och egna konsulat i andra länder. Sverige och Norge hade gemensam utrikespolitik. Så då hade de här handelskonsulat och så var ju liksom svenskstyrda. Och Norge ville ha egna, för då kunde de själva få bestämma över sin handel och sådär. Sverige hade ju liksom en kanske mycket äldre typ av ekonomi där man inte ville liksom handla med. Norge ville mycket mer handla med de här nya. Det har ju kommit en massa nya länder, framförallt i Sydamerika och så. Det har uppstått en massa nya republiker och det svenska liksom handelsmän och så var liksom, ah, men det där ska vi inte hålla på. Handla med. Men i alla fall så, ja, så då var det, och de norska, det var också norska representanter för Norska Arbetarpartiet var på partikongressen i Stockholm. Men även de var lite fortfarande så här lite, ja, alltså vi kanske ska börja med att vi bara ska få lite mer självbestämmande, vi behöver inte upplösa hela unionen, vi måste vara lite så här, vi vet ju inte hur det går, så här. Men i alla fall så bestämde man på den här partikongressen, man tog ett ganska allmänt hållet uttalande som var just att där man uttalade sig inte så mycket om huruvida unionen skulle liksom reformeras eller om skulle läggas ner, men man tog väldigt tydlig ställning för att vi ska absolut inte gå med på krig under några omständigheter. Och det är till och med så att man sa att man ska stoppa ett, om det blir ett krig så ska vi stoppa det med varje tillbud stående medel. Så det är ett ganska hårt uttalande som man fick ta då.
En fråga, den som sen skulle kunna få en stor roll är ju Per Albin Hansson, han var väl ungdomsklubbist för den här tiden. Vilken inställning hade han till en sån här?
Han stod definitivt på Norges sida. Faktum är att, jag ska se om jag till och med har något, därför att han var ju då i, vi kan faktiskt gå och hoppa direkt till det. Han var ju fortfarande ganska ung då. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år han är född nu, men han var sådär i 18-årsåldern eller någonting. Men han hade hamnat i ledningen för det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Väldigt ung och väldigt radikal. Och jag kommer komma in på det alldeles snart faktiskt. Det som händer sen under våren 1905 så är det liksom ökade konflikter i Sverige mellan arbetarrörelsen. Bland annat så är det så att de försöker då, som jag sa innan, förbereda ett förbud mot strejker. Och arbetarrörelsen säger då att då tar vi upp en stor strejk. Det är väldigt så här hård konflikt. Jag ska inte gå in på det just nu, för det är liksom lite utanför ämnet. Men det har också att göra med att man liksom, det blir också en militär upptrappning i Sverige. För att i Stockholm så säger myndigheten att vi kan inte hålla ordning på arbetarna. Så vi skickar dit, då kallar man dit 1000 soldater från Östergötland. Som liksom ockuperar landets egen huvudstad, kan man säga. Och mitt i allt det här då, i juni 1905, så bryter sig Norge ur unionen. Och det är egentligen den här frågan om konsulat och egen diplomatisk representation som blir den slutgiltiga grejen. För då antar Norge en egen, finta lite, för att då antar de en egen lag. Och då säger svenska kungen att men då, det godtar inte jag. Och då avgår hela norska regeringen. Och det är ingen, eftersom alla egentligen i Norge är ganska överens om att man måste ha mer. Det har liksom blivit så starkt tryck underifrån, så vi liksom minns att det finns inget annat, vi måste lämna unionen. Då kan inte kungen bilda en, då är det liksom svenska kungen, han har liksom talmannens funktion, så han ska liksom bilda en ny regering. Och det kan inte han göra, för det finns ju inga. Så då säger han liksom, men jag godtar inte den här, att ni avgår. Och då säger man, okej, nej, men då har inte du fullgjort dina plikter som kung, så då har vi ingen kung längre. Så bara konstaterar vi liksom att nu är vi inte i union längre. Och så då är unionen upplöst. Och den svenska socialdemokratiska partiledningen har ju varit lite så här vacklande, och liksom bara någon månad innan så har de sagt att ja, men det är lite orealistiskt att unionen ska försvinna och sådär. Men nu är den ju redan försvunnen, så då är det så här, okej, nu tar vi ställning för. Så då tar de väldigt tydligt ställning för Norge igen, säger absolut, absolut inte krig. Men, och svenska regeringen är väl så här, ja, lite så och så, och kungen är jättearg, och de som är alltså högern och de konservativa är ju väldigt upprörda, och egentligen faktum är att de är nästan mest upprörda på att man liksom har förelämpat kungen. Det är ju det som är, och det är det som också gör att det blir lite farligt, för att på ett sätt kan man tycka att så här, nej, men alltså, på ett sätt så var det väl lite så här, lite konstigt att man skulle starta krig, och också det är ett krig som kanske skulle vara så osäkert om Sverige skulle vinna. Samtidigt så ska man komma ihåg att det var ju sån, alltså det var ju inte en, fanns ju inte en demokratisk styrning eller en demokratisk kontroll, utan kungen hade, dels hade kungen ganska mycket personlig makt, regeringen som ju inte var folkvald på något sätt var, hade ju ganska mycket att säga till om, så att, och de var ju inte alltid så rationella, de var ju inte så himla smarta heller, de hade liksom ingen, de hade ingen, ja, det fanns ingen kontroll av dem, så att där blev det väldigt oroligt, framförallt inom arbetarleden då, att det faktiskt skulle gå så långt att man skulle starta krig. Och de borgerliga tidningarna, som ju var de stora tidningarna, det fanns ju arbetarpress, och den började växa sig starkare, men den var ju såklart, nådde ju inte ut på samma sätt som de borgerliga tidningarna. De tog upp de här frågorna som att, jag kan bara citera några exempel som jag har skrivit upp här för. Till exempel tidningen Vårt Land, som var en ganska stor tidning, de varnade för den här ekonomiska faktorn som gjorde nu när Norge bröt sig ur. En möjlighet att skada Sverige har Norge eftersom det äger ena änden av Ofotenbanan, som den Ofotenbanan fraktar ju massa malm och sådär. Det är därför sund realpolitik om vi berövar norrmännen denna möjlighet, det vill säga om vi ockuperade den nordligaste delen av Norge. Och Nya Dagligt Allehanda, som var den egentligen kanske den mest största inflytelserika borgerliga tidningen, den skrev liksom så här att ja, men vi vill egentligen inte ha krig, men samtidigt så kan en nation lika lite som en individ kan oupphörligt vända andra sidor till när liksom örfil följer efter örfil, förolämpning efter förolämpning, så att vi liksom, nu har vi ju tröttat på norrmännen. Och så skriver man ändå så här, vi hoppas att det inte behöver bli så, men det är säkerligen ej alldeles otänkbara händelse av att Sverige måste sätta makt bakom rätten och tala liksom maktspråk. Och Svenska Dagbladet skriver i ungefär samma anda. Och då är ju frågan vad arbetarrörelsen ska göra, för att den har ju lovat sina medlemmar och allting att man ska stoppa kriget till varje pris. Men partiledningen har inte riktigt, det har inte riktigt ännu, första dagarna så har de har inte hunnit fatta något, komma med något tydliga direktiv. Det får de också väldigt mycket kritik för. Ungdomsrörelsen är ju ofta lite så här mer på och snabbare, och de har precis kongress här. Och Per Albin, som du nämnde innan, han och flera andra, Fredrik Ström, som du och jag pratade om innan, som ju sen hamnade i Eskilstuna.
Han var före till och med.
Han var innan här i Eskilstuna redan till och med, okej.
Ja, det var precis där, alltså 1905. Jag tror att han var elevredaktör här.
Ja, okej. Ja. Så att Per Albin och Fredrik Ström och några till, de har kongress i Stockholm då, och det är en ganska stor kongress, och de har ju, ungdomsrörelsen har ju växt jättemycket i Socialdemokratiska ungdomsförbundet, och de har ju också sådär att de sjunger ja, vi älskar när de liksom på kongressen och så, det är jättehög stämning. Och de åker ut för antal uttalande. Och det har jag faktiskt med mig här. Och det kan jag, tänkte att jag skulle skicka runt, för vi har ju, när jag skrev den här boken Fred med Norge, så gjorde vi lite här som ett litet, kan skicka runt. Tyckte vi den som reklam. Ja. Och det, förlåt, ett måste jag ha kvar, jag ska läsa det. Ja, men då gjorde man ett väldigt, väldigt tydligt, och det ser ju väldigt oskyldigt ut, men det är ju väldigt, väldigt bestämt uttalande, som är ned med vapnen. Och där man då tog ett uttalande som framförallt riktade sig till arbetarungdomen, och vad man skulle göra. Och det som är, det som är, det är ju bland annat, så säger man ju ganska, man säger ju till och med så här att om vapnen skulle riktas mot någon så borde de inte riktas mot norrmännen. Utan då är det liksom att, ja, då, men det som är kanske allvarligast för militärledningen och som är viktigast för freden, det är de här väldigt, väldigt konkreta hoten som man har. Och det är ju dels storstrejk, men sen är det ju också det att Sveriges, så här skriver de i uttalandet, att Sveriges arbetande ungdom helt säkert är besjälad av den uppfattningen att deras plikt att vid en eventuell mobiliseringsorder vägra inställa sig under fanorna. Och ni som och sjuklumpen vet ju hur det funkar, det gamla systemet som man nu har avvecklat, att det fanns ju, alla hade ju en krigsplacering och så skulle det bara gå ut väldigt snabb order om att nu är det allmän mobilisering, då måste alla inställa sig. Om då den socialdemokratiska ungdomsrörelsen, som var ganska stark framförallt i städerna, inte bara i storstäderna utan även i alla industristäder som här till exempel då, de var ju ändå ganska många och de var ganska många som lyssnade på dem. Det skulle ju räcka med att en ganska, det behövde inte ens vara en majoritet, utan det skulle räcka med att en ganska stor del av ungdomarna faktiskt vägrade komma till mobiliseringen. Det skulle ju kunna lamslå hela den svenska krigsmakten. Och det här med storstreck är ju också något som man ska ta på väldigt stort allvar. Därför att i det moderna, det var ju liksom skillnad i det gamla bondesamhället, men i det här moderna industrialiserade Sverige som höll på att växa fram då, då var ju krigsmakten var ju oerhört beroende av, alltså för skulle man flytta trupp västerut till Norge, då de skulle åka med tåg. Järnvägsmännen hade jättestarka fackliga organisationer. Man skulle ju såklart, det skulle ju sys upp extra kläder. Det var ju textilarbetarna som skulle göra det. Man hade också starka fackliga organisationer. Liksom det behövdes liksom kokerskor, det behövdes liksom, det var ju arbetarna, fanns ju på alla poster i samhället, liksom på överallt i hela samhället. Och man kan säga att egentligen så, när det blir så tydlig ställning från arbetarrörelsen, så dödar man ju alla planer på krig. Det blir inte särskilt spännande, liksom det är avgjort här typ. För att alla de här uttalandena, de återges ju såklart i norska press, både norska arbetarpressen men också i norska vanliga pressen. För att det visar man ju liksom att, man visar ju jättetydligt att svenskarna är inte alls eniga. Det är inte så att det är liksom ett enigt norskt folk som vill ha mer självbestämmande, står mot ett totalt splittrat Sverige. Där de fattiga tycker liksom att, men vi är ju på norrmännens sida. Och de rika kanske vill ha krig, men det finns ju ingen möjlighet att genomföra det. Och sen, senare samma vecka så tar socialdemokratiska partiledningen ett ganska skarpt uttalande, och då börjar också de här stora demonstrationerna som inledde med lite med i som var bland annat i Eskilstuna. Det är de allra största i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där är det tiotusentals som är ute på gatorna, och parollerna är samma över hela landet. Det är rättvisa åt Norge, fred med Norge.
Men kronologin är alltså att ungdomsförbundet tar kongress, man tar en sån här och sen så blir det exempelvis Eskilstuna demonstrationer.
Ja, precis. Samma dag som kongressen avslutas så har socialdemokratiska partiledningen sitt första möte efter unionsupplösningen. Och de har ju såklart varit på Norges sida hela tiden, men det är också lite det här att de också vill liksom avvakta lite in i det sista, men så bara, nej men okej, nu måste vi liksom gå ut till slut. Och det finns ju ett jättestarkt tryck underifrån. Så det är ju ändå bara det första uttalandet som partiledningen gör, det är ju ändå bara en vecka efter att själva unionsupplösningen har varit ett faktum. Men det var ingen tvekan om att de stod på Norges sida, men det var just det som många efterfrågade som sen blev, det var just de här konkreta åtgärderna. Nej, vi lovar, vi går inte med på ett krig. Och det går inte liksom att räkna upp alla. Jag har ju sett i, kollar man i gamla Socialdemokraten till exempel, så finns det ju mötesreferat och sådär, men det står ju inte alla. Det är liksom det över hela landet. Och jag tänkte bara, jag ska inte ha så mycket långrandiga sådana här långa uppläsningar, men jag ska bara läsa upp ett ganska kort uttalande som är ändå, det är inte från Eskilstuna, för det finns inte kvar förutom det det är kort det jag läste upp, men det finns från Katrineholm, för att ta Sörmlands exempel, så antog man det här uttalandet på ett arbetarmöte då. Då Norge nu i den fullständigaste nationella enhet brutit denna tvångsunion, uttalar mötet som sin mening att den slutliga uppgörelsen med broderfolket bör ske utan någon som helst våldshandling. Krisen bör i rättens och humanitetens namn lugnt och värdigt ett kulturfolk avvecklas. Och mötet protesterar på det bestämdaste mot alla planer på vare sig ingripande mot vapen, med vapenmakt mot Norge eller hindersläggande i vägen för dess framtid. Vår lösen är rättvisa åt Norge, fred med Norge. Det, den typen av uttalande tas över. Och riksdagen ska ju ha möte under, under sommaren. Riksdagen var ju inte samlad hela tiden på den tiden. Man samlades ett par, jag tror att det var typ två eller gånger per år eller fyra och sånt där. Men i juli så ska man ha ett extrainsatt möte för att bestämma om det ska bli, helt enkelt bestämma om det ska bli krig eller inte. Och den borgerliga pressen är ju väldigt, väldigt upprörd över att de tycker att det är landsförräderi helt enkelt. Att, stora delar av arbetarbefolkningen inte är lojala med sin egen regering. Och det som är värst av allt är egentligen de värnpliktiga. Och det här är ju egentligen på ett sätt ganska intressant, för arbetarrörelsen hade ju varit emot, var ju väldigt skeptiska till värnplikten. Men det finns ju en, och det kan man ju, det är ganska intressant nu, värnplikten håller på eventuellt ska återinföras nu. Och det finns ju väldigt mycket olika åsikter, jag tycker att det kan vara lite, man kan tycka både det ena och det andra om det. Det kanske är ett ganska dåligt system, men frågan är om det finns något som är, de alla andra systemen är ju ännu värre liksom. För att fördelen med värnplikten är att det är väldigt, väldigt svårt att starta ett anfallskrig. Därför att man måste ju få med sig alla. Och det är, den borgerliga pressen är framförallt väldigt, väldigt chockerad över stämningen bland de värnpliktiga då sommaren 1905. Det skriver till exempel i borgerliga tidningar då om olika tillfällen när de värnpliktiga har börjat sjunga Arbetets söner eller ibland till och med Jag vi älskar i matsalen. Och det är liksom att de här skulle då användas som soldater i krig och så håller de på att visa sina sympatier för Norge då. Så det är helt liksom... och det är en ganska viktig poäng att det är borgerliga tidningar som skriver om det här, för att då är det liksom även den borgerliga pressen som då de här riksdagsmännen och militärledningen så även de läser, de måste ju förstå redan nu att det är ganska kört. Och det finns ganska mycket belägg för det faktiskt. För att sen när riksdagen när riksdagen diskuterar frågan, så de protokollen var hemligstämplade då. Men de har getts ut nu, långt i efterhand. De gavs ut bland annat till 100-årsjubileet av unionsupplösningen 2005. Så går de ut till alla de här. För nu är de ju inte hemliga längre. Och då kan man faktiskt se att de här riksdagsmännen då som ju, det var ju bara, det fanns ju inga socialdemokrater. Det fanns ju några liberaler, men eller jo, det fanns fyra socialdemokrater. Men det var inte så många, för att de var inte folkvalda. Och de gjorde till sådana här speciella utskott där då fick ju klart inte socialdemokraterna vara med överhuvudtaget. Så det var ju bara riktigt borgerliga. Det är bland annat en riksdagsman i första kammaren säger så här: om det blir krigshot så övergår hela arbetarbefolkningen till socialisterna. Så att det var liksom, man var väldigt tydligt, men det går inte, vi vill ha krig men det är liksom meningslöst. Så att redan på hösten 1905 så har man förhandlat fram en lösning, och unionen upplöses redan i oktober 1905, så det tar egentligen bara ett par månader. Jag tror faktiskt att det är i övermorgon eller något sånt där, 23 oktober så någonting sånt som datumet där. Så att det var egentligen det. Alltså, och jag märker att en sak som jag inte har skrivit så mycket om och som jag försökt undvika här också, det är ju den här frågan, ah, men hade det blivit krig om arbetarrörelsen inte hade agerat? Det vet man ju egentligen inte. Men jag, det är liksom bara konstaterat att arbetarrörelsen agerade väldigt, väldigt snabbt och man omöjliggjorde alla planer på krig. Och det fanns definitivt en risk just med tanke på det här att varken armén eller regeringen var ju demokratiskt styrd. Så att även om ett krig hade varit väldigt... Det som var viktigt var ju så att man omöjliggjorde alla tankar på det. Fanns liksom, man såg till att det går inte att starta en mobilisering. Det går liksom inte att starta någonting. Så att även om... det förekommer ju en massa personer i den här historien som sämre. Dels är ju Branting som var, och Kato Dahlström också som var i ledningen redan då. Sen är det också många av de här som fick liksom sitt stora elddop under den här striden för fred med Norge var ju sådana personer som sen blev högt uppsatta både i den socialdemokratiska och den kommunistiska och den vänstersocialistiska rörelsen. Det är ju till exempel Fredrik Ström som vi pratade om, framförallt, och Per Albin som sen blev statsminister. Man kan, Albert Jensen som blev ledande i syndikalisterna, han är nu mest känd för att han var gift med Ottar som startade RFSU. Han var också en sån här som var väldigt ute på barrikaderna för Norge, och det finns alla de här. Men det som också, som alltid man ska komma ihåg, är att bakom de här så stod ju gräsrötterna, som alltid var de som drev rörelsen framåt. Och det liksom jag tycker är mest imponerande när man läser alla de här gamla protokollen, det är inte de här egentligen partiledningar och ungdomsförbundsledning, utan det är alla de här anonyma människorna som bara liksom, man ser med, ja men typ så här, ja, Oxelösund, 250 personer kom till Oxelösund. Mm. Kolsva, det var liksom också, ja men Morgongåva, samlas arbetarna för att liksom ta ett uttalande. Det är de som på något sätt är, det är väl de som liksom helt enkelt, de som vägrar göra som makthavarna säger och står upp för den internationella solidariteten, att vi liksom är ändå typ att, ja men det är ju bättre om vi är sams med folk i andra länder istället för att kriga. Och det är ju på något sätt arbetarna som tar ansvar. Det är ju, de som har makten tar ju inte alls ansvar, utan de är så här, ja men de bryr sig inte om det blir krig eller inte, men alltså arbetarna liksom, som de som skulle få betala kriget och de som skulle få dö på slagfältet, de gör det. Så att de som verkligen stoppade kriget mot Norge, det var alla som gick i de här demonstrationerna, som delade flygblad, som liksom stannade kvar efter de hade jobbat sent, så stannade de kvar på arbetarkommunens möte för att formulera den här fredsresolutionen till riksdagen. Och det var liksom de som på något sätt visar att det går alltid att göra motstånd, det går alltid att förändra saker om man kämpar tillsammans. Så även om alla säger att det är orealistiskt, så går det. Så att det är liksom, varför jag avslutar själva det här anförandet, så skulle jag säga att det är liksom, poängen blir på något sätt att man ska liksom aldrig lyda order, utan man ska alltid tänka självständigt. Och det var väl ungefär vad jag skulle säga om 1905, så får ni gärna fråga mer om ni vill.
Får jag fråga här, du säger ju så att början att man ska se lyckat exempel, det här var ju onekligen ett lyckat exempel på en mobilisering och arbetarrörelsen verkligen hade makt. Va? Men sen, när man går framåt i tiden så då finns det ingen liknande att man har mobiliserat i fredsfrågor. Utan man, för första världskriget, det var inte så klart, det var inte så direkt ibland. Men andra, och sen framåt, nutid så har ju svenska arbetare, de har ju gått med på att Sverige har deltagit i kriget överallt, så att den mobiliseringen har ju inte, så jag har förstått, kommit igång från arbetarrörelsen i fredsfrågan, eller säger du?
Nej, det är ju, visserligen så har ju det klart arbetarrörelsen jobbat med fredsfrågor, men Sverige har ju inte riktigt varit med i något krigshot liknande det här. Det har ju däremot varit sådana insatser i Afghanistan som jag personligen tycker är extremt problematiska, alltså, så att de borde man ju verkligen låta bli. Det är klart det har varit en mycket mindre grej, men alltså sen är det ju, nej men absolut, det är ju det mest kända exemplet annars, och som på något sätt, ja, det är ju 1914 då, när arbetare, och det var ju inte Sverige, var ju inte inblandat i det egentligen, men där de då,
men tog man ställning exempel i Tyskland, så var det ju sådana med mig i kriget.
Ja, det var ju bara,
så fanns ju andra som inte, det tog man ställning där då, så att jag,
alltså, det var ju lite speciellt, svenska arbetarrörelsen ställde sig där på någon allmän liksom neutral, och att neutral linje, att man skulle vara neutral. Men det var ju aldrig, eftersom Sverige aldrig var inblandat i kriget egentligen, så blev det ju aldrig. Men det var ju samma där, att man diskuterade ju om Sverige skulle bli indraget i kriget, om man skulle ha storstreck eller inte. Men det kanske inte, det var ju en alltså i Tyskland och Frankrike och England, där hade ju arbetarpartierna lovat att de aldrig skulle gå med på ett krig. Sen svek de ju det löftet. Och det fanns ju några få, till exempel Rosa Luxemburg i Tyskland var ju, stod upp mot kriget. Hon blev ju mördad sen för det. Och han fransmannen Jean Jaurès, som var ledare för arbetarpartiet, han blev ju skjuten typ mitt på gatan. Så att där var ju, det är ju en mycket olyckligare historia.
Men kan man inte göra en parallell med 50-talet och den diskussion som blev utifrån det kalla kriget? Ska Sverige vara en del av en aggressiv part i samband med om man ska skaffa kärnvapen eller inte? Eftersom att det var ju resterna av den gamla fredsrörelsen som engagerade sig i att man inte skulle skaffa atomvapen. Och att det där känns det som att det här engagemanget kring att inte vara aggressiv liksom levde kvar. Det är många av dem som var med på den här tiden som liksom, det är resterna av det, även känns det som. Jag vet inte om det finns mycket studier om den delen.
Jag tror inte det finns några studier om det faktiskt. Det med kärnvapen och så var ju framförallt den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Mm. Det som är intressant där är ju också det här att alltså det, ja, alltså jag ska ju inte sitta och mena den socialdemokratiska rörelsen är ju väldigt intressant och den har ofta gjort väldigt bra saker, men den har ju ofta, man har varit tvungen att trycka på underifrån, för det var ju samma där och även Olof Palme egentligen, om man ska vara krass liksom, så var ju så att han var också lite sådär, ja, ena sidan och andra sidan, men när det kom ett väldigt starkt tryck underifrån så tog han ju spänning mot att Sverige skulle känna av.
Det är det med att det finns på samma sätt liksom paralleller till de här gräsrotsarbetet som var i samband med Norge, att det var på samma sätt bland ungdomar och bland kvinnor och bland vanliga arbetare kring det här. Ett engagemang för att inte fortsätta vara en så aggressiv part.
Just det.
Men NATO då, det finns ingen opinion. Man går ju med på nästan medlem med NATO. Så.
Ja.
Det finns ingen grej som är opinion mot det, utan man säger att...
Nej, jag kan bara hålla med. Det är väl liksom att man tar det väldigt små steg så här.
Ja,
det är småstegens tyranni. Nej, det är ju verkligen, men alltså en sån där, det är klart det finns i historien väldigt många exempel på när en stark folkopinion har gjort att, alltså Vietnamkriget skulle man ju kunna ta som ett exempel, och dels, vi hade ju som alla vet en jättestark Vietnamrörelse i Sverige, men man skulle kunna prata om till exempel USA. Nu tog det tyvärr ganska lång tid innan, jag menar Vietnamkriget var ju, han ju hålla på väldigt väldigt länge tyvärr och var ett fasansfullt krig, men en av de anledningarna, förutom då såklart vietnamesiska motståndet, men en anledning till att de var tvungna att avsluta kriget var ju den starka folkopinion som fanns i USA. Och som sagt, tyvärr, man skulle önska att den hade dragit igång redan på 60-talet, så hade det ju aldrig blivit någon krig. Men den kom i alla fall igång i slutet på 60-talet. Och där var ju väldigt många som vägrade. Och det fanns ju också folk som faktiskt flydde, fick politisk asyl i Sverige som var desertörer. Och det är ju absolut, det kanske är det... Det är just att man tänker inte på det just eftersom kriget ändå har hållit på så länge. Så då, men jag skulle säga att det är väl kanske det tydligaste exemplet i modern, alltså i internationell jämförelse där en folkopinion faktiskt har...
Men det kan man säga att arbetarrörelsen i Sverige gjorde en större heroisk insats. Det var det var ju rörelsen utanför arbetarrörelsen som
fick igång dem. Alltså. Absolut, där missade
de
ju...
Det var ju till och med att de fick kritik från partiet.
Det var ju... Det var ju lite att man missade den.
Ja, precis.
Den frågan. Ja. Vad lär vi oss av det?
Ja, att det var...
Ja, jo, precis. Det...
Men jag har att Palme var ju lite annorlunda än idag, så det är inte skillnad ändå.
Ja. Jo.
Men du säger du internationellt, säger du, finns det något annat? Du säger USA och Vietnam, så finns det några andra exempel du har att exempel Sverige 1905 modell har lyckats och förhindra och liksom verkligen modellerat folk som har förhindrat de former av krig och sånt, eller?
Jag kan faktiskt inte komma på något så här på raka, men det måste finnas. De går ju ofta inte till historien, de här krigen som inte blir av.
Nej just det.
Det är en bra fråga. Jag skulle kanske ta reda på det, men jag känner inte till något sådär som jag... Där det inte har blivit krig.
Det här med att vara ett moraliskt samvete och så, alltså hela den här som kanske kom lite grann med Palmes, att även om man inte agerade så pratade man om fred och Sverige som någon slags medlarroll och sådär. Alltså, det kanske kom tidigare och sådär, men den rollen, kan man spåra den tillbaka?
Det kan man, och det var ju så att Branting framförallt höll på med, han fick ju till och med Nobels fredspris. Det var ju framförallt för sitt arbete med då Nationernas förbund som föregången till FN. Och det var klart att Sverige som ett neutralt land som inte hade varit med i första världskriget hade ju en helt annan tyngd. Och Branting får man väl ändå gissa var ganska påverkad av det. Han hade ju ett av hans stor. Även då 1905 så var han ju redan en ledare, men han kastades ju rakt in i det här. Och egentligen så var han ju inte särskilt, man ska inte vara elak när man tittar på mig sådär, men man liksom, han var ju inte den som stod främst på barrikaderna, utan han var ju mer att han hade ju tryck underifrån som gjorde att okej, nu får norrmännen, nu ska de få vara fria. Men han hade ju egentligen, alltså 10 år tidigare hade han ju faktiskt dömts till fängelse för att ha talat för norrmännen. Alltså Branting, det finns ju, den här typen av bilder finns ju på väldigt många arbetarkommuner och fackliga expeditioner fortfarande. Branting var ju en sån där person som var liksom nästan lite personkult kring. Under folk, liksom, när folkhemmet började byggas och sådär. Han hade ju väldigt stor, jag kommer liksom ihåg, jag har haft gamla släktingar så här, som pratade väldigt, alltså Branting var en person som man verkligen hade respekt för. Och jag tror att det var väl av flera anledningar, men en anledning var ju just att han hade ju ändå varit samvetsfånge, alltså politisk fånge. Han hade väl inte så himla jobbigt i fängelset. Han fick ju så här specialbehandling och fick ju liksom leveranser av cigarrer och god mat och sådär. Så men det var ändå så principen att han hade liksom stått upp för sina åsikter även fast det var olagligt. Och en sån där som han dömdes till fängelse, men sen blev det omvandlat till böter. Det var 1895, alltså 10 år innan själva unionsupplösningen, när det var också en sån här diplomatisk kris mellan Sverige och Norge. Då hade han ju sagt att den liksom, han hade inte sagt att man skulle skjuta kungen, men han sa typ så här att om liksom man måste ta i beaktande att om, jag har inte citatet exakt här, men han sa på första maj demonstration då att om det är så att de kommer på den förfärliga tanken att de ska starta krig mot Norge, så måste de då, regeringen och kungen, så ta i beaktande att det kan finnas någon som vill lösa situationen genom att avfyra en kula utan order för att rädda tusentals liv, typ så. Så att han sa på ett väldigt inlindat sätt att någon kanske skjuter kungen om det startar krig. Och det var ju olagligt att säga. Men han menade då att jag sa inte att man skulle göra det, jag sa bara att någon kanske gör det. Så att han hade ju definitivt, fredsfrågorna var ju väldigt viktiga för, och det är, fredsfrågorna har ju alltid varit, jag kan ju också tycka så där som du, att det är klart att idag så är det ju, man undrar vad som händer med NATO och sådär. Men det är klart att det har ju alltid funnits ett, jag menar, arbetarrörelsen är också mycket större än regeringen. Det har ju alltid funnits ett internationellt engagemang i fackföreningsrörelsen och sådär, som är där det finns samverkan över gränserna. Och det har ju funnits då, framförallt på 60-70-talet fanns ett väldigt stort engagemang för tredje världen då. De gamla kolonierna av Vietnam.
Fanns det någon opinion bland arbetarrörelsen att avskaffa kungahuset? Eftersom kungen hade en ganska stor makt.
Mm. Det fanns en väldigt stor opinion. Jag skulle nästan kunna säga att de två absolut stora frågorna, det var ju allmän rösträtt och 8-timmarsdag. Men kanske tredje eller fjärde eller något sånt där, det var ju införa republik. Det skrevs in i det socialdemokratiska partiprogrammet, står ju fortfarande kvar där. Men man skulle kunna säga så, det som hände var ju att man gick med på en kompromiss 1917. 1917 så var ju lite sån här revolutionär vår och sommar i Sverige också. Och det var ju lite, ja, det var ju, kan man säga, att det var ju mycket sån här, att det var väldigt mycket stora demonstrationer, framförallt soldatdemonstrationer mot liksom fattigdom och sådär. Och på många håll, i Västervik till exempel, så tog ju fackliga organisationen tog ju över makten liksom. Det var ju framförallt att man var ute på gatan för rösträtt då, man ville ju ha rösträtt som vi inte hade fått än. Och då kan man säga, om man ska förenkla historien väldigt mycket, så kan man säga att det var ganska nära en svensk revolution. Man hade inte fått rösträtt, så det fanns ju väldigt, socialdemokraterna hade ju några mandat i riksdagen, men de hade ju inte, såklart, det som avspeglade deras väljarstöd, eller deras stöd av folket. Men det blev ju en slags kompromiss där, i stort sett så var det ju så att vi fick liksom rösträtten och vi fick 8-timmarsdagen. 8-timmarsdagen kom ju där, det blev väl formellt 1920 och sånt där, men det var ju där. Men de, alltså borgerligheten fick liksom behålla monarkin. Men sen kring, alltså kungens makt togs ju bort. Så det var också liksom sån här typ som att i praktiken så har ju, och det kan man ju tycka vad man vill om, det är bra eller dåligt. Men i praktiken så godtog ju arbetarrörelsen monarkin, eftersom kungen eftersom man fick rösträtten och kungen tog ifrån all makt liksom. Han har ju inget att säga till om idag heller. Så det blev liksom bara den här symbolen som blev kvar. Precis. Men det är också alltid det här att man liksom, det är alltid den här balansgången, och jag säger inte, ibland tycker jag personligen att man kanske har varit lite för försiktig ofta i arbetarrörelsen, men alltså det är ju det här att man försöker balansera liksom, att okej, ni får behålla sådär och vi får så.
Här i Eskilstuna så var det ju rösträtts- och hungerdemonstrationer 1917.
Ja, just det.
Och det är ju något som föreningen har skrivit om.
Ja, okej.
Okay. I en skrift här. Och jag tänkte, du kunde ju, vi skulle kunna ge, du får det med dig.
Det vill jag gärna ha. Tack.
Så att den kan du få som en gåva från oss sen.
Ja, tack så mycket.
Så. Just det. Så det hänger ihop med det här.
1917 är ju verkligen ett sånt här år som... För det är ju som med allting liksom, att ja, men varför har vi rösträtt? Det står i historieböckerna, vi fick rösträtt, jag fick och fick. Folk var ju ute på gatorna. Alltså det var ju något man erövrade. Ja.
Jag tänker en annan sak, och det är att när det här händer, att Norge blir fritt och det inte blir krig. Om man tittar i många andra ställen så är det så att Eskilstuna var ju till exempel då en militärstad. Det vill säga att man tillverkade vapen och sånt där. Och på andra platser när det inte blir krig så blir man ganska besviken. För att produktionen inte kommer igång av vapen och liknande. Och den här revanschismen bland företagare och sådär, det som sen leder fram till pansarbåten, börjar man märka den direkt efter, eller tar det några år innan man bara samlar sig till att säga att vi måste få någon snuttefilt till det här, att det inte blir krig, utan att vi måste stärka krigsmakten och sådär? Ser man något?
Nej, alltså jag tror inte... Nej, jag tror inte riktigt det. För att alltså, pansarbåten kom i några år senare. Jag tror också att det är... Jag gissar nästan, men jag spekulerar. Alltså... 1905, 6, 7... Alltså arbetarrörelsen är så stark. Visserligen 1908 gör man såna här lagar mot antimilitaristisk agitation, som det heter. Så att, där gör man att det ska vara svårare att vara ute på regementen och dela ut flygblad och sådär. Men i stort sett så är det så att arbetarrörelsen är ju ändå så pass stark att de ligger väldigt, väldigt lågt med mycket. 1909 så är ju den här stora kraftmätningen mellan arbete och kapital, storstrejken. Kapitalet vinner. Det är liksom... Många tror ju att fackföreningsrörelsen är död och begraven för alltid. Nu skulle det visa sig att den inte var det, men det är ju det. Jag tror att de här revanschismen kommer då, när man tror att man faktiskt har utrymme att... Då kommer ju det här med liksom stärka kungamakten 1914, då kungen försöker stärka sin position mot den liberala regeringen. Och liberala regeringen får ju väldigt mycket stöd från arbetarna. Och hela den här försvarsfrågan, den kommer då.
Som en förklaring, pansarbåten var ju liksom en slags insamling för att man skulle förstärka krigsmakten som företagarna gjorde bland sig själva för att samla ihop det, som att de tyckte inte att nationen satsade tillräckligt mycket på militären, helt enkelt.
Och det fanns ju det här bondetåget när en massa bönder, och framförallt kanske ganska välbärgade bönder, åkte till Stockholm för att liksom stödja kungen och sådär. Det var ju Gustav V, var ju ganska på den tiden då ganska liksom, han ville ju inte riktigt acceptera de här demokratiska, alltså demokratiseringsprocessen.
Är inte konstigt att inte min insamling idag för att söka försvaret? Tycker jag borde det samma sak.
Mycket momsamling och samling mycket då.
Ja. Man har ju försökt, man försvarar ökar hela tiden. Man låter sig för varandra väntning snart också.
Ja, de säger ju att de ska i alla fall allmän mönstring. Och det är ju, ja, det som jag sagt, det är ju en, alltså, jag vet inte, det finns ju inga enkla svar på den frågan, men jag tycker, alltså, jag har alltid tänkt att när jag hållit på med här 1905 så har jag slagits av det här hur negativ arbetarrörelsen var till värnplikt. Jag kände inte riktigt till det från början.
Okej.
Ja, alltså först, man har ju liksom ändå på något sätt, jag tänkte att det var en del av folkhemmet, men arbetarrörelsen var ju väldigt, väldigt mot värnplikten just då. Man ska inte tvinga liksom. Men å andra sidan så visar ju det här att just hur svårt det är att starta krig. Ja, men jag tänker som det med Afghanistan, som jag tycker man kan problematisera på många sätt. Hade det varit möjligt med en värnpliktsarmé? Det har ju liksom, det bygger ju på att man har en yrkesarmé där man kan kommendera folk och göra lite vad som helst. Det kan man ju inte med värnpliktiga på alls. Så att värnpliktiga är ju väldigt bra att använda för landets försvar, men väldigt, väldigt dåliga på att använda i krig i andra länder.
Hur mycket har vi ute nu? Libyen har vi varit inne och bombat, var inte det?
Ja, vad skulle det vara?
Sen har vi Afghanistan. Ja. Ja, ja. Så det finns ju fortfarande, fredsrörelsen kan ju fortfarande verka, behövs ju verkligen. Men det verkar inte vara någon större diskussion ute på partiet om det är.
Nej, jag sitter tyvärr inte så högt upp i partiet själv, så jag vet inte, men det är alltså, nej, jag kan hålla med om att det.
Jag håller med, arbetarrörelsen har varit ute på sådana här lokala insatser i Latinamerika, ja. Sådana, kooperativ, man försöker, det är klart man gör, försöker då, och på sätt för att folk ska få det bättre, det är ju riktigt, det har varit mycket sånt.
Men har du någon åsikt om det här med Olof Palme? Jag vet inte om fonden fanns då, men på 70-talet när man då jobbade med att stödja gerillaverksamheten för ANC, för det var ju även militärt bistånd, så hur man såg på sådana frågor.
Det fanns ju, nej precis, det fanns ju något som hette Arbetarrörelsen. Jag jobbar ju då, om det kanske inte framgår riktigt, jag jobbar på Palmecentret som är då biståndsorganisationen. Jag jobbar ju med på kommunikationsenheten. Även om just nu har jag pratat mest om historia då. Men Palmecentret har ju 27 medlemsorganisationer. Socialdemokraterna är ju en, men alla LO-förbund och LO, ABF, Hyresgästföreningen och sådär. Och de kan ju ha olika projekt genom Palmecentret. Så det är ju egentligen en paraplyorganisation. Det fanns ju någonting, det fick ju sitt namn efter Palmemordet såklart då, men innan dess, under Palmes tid, så fanns det något som hette Arbetarrörelsens internationella centrum som jobbade mycket, och det är ju såklart, det har ju varit olika perioder vad man jobbat. Latinamerika har ju varit jätteviktigt, Chile var ju under lång tid. Men det fanns ju också stöd för egentligen inte bara ANC utan även för dem i andra länder i södra Afrika, och det var ju såklart ett jättekontroversiellt stöd. Idag är det ju så lätt att säga, ja men det var väl alla var emot apartheid. Det är klart att inte alla. Det är klart att borgarna är, alltså, ja, det var ju, ja.
Men du, har inte ni ju sådana här fonder och sånt som man kan ansöka från i olika projekt?
Ja, egentligen så är det faktiskt Palmefonden som är en separat organisation. Så att jag egentligen jobbar bara med Palme, men vi sitter i samma lokal. Men det är egentligen, Palmefonden har ju såna här olika där man kan söka stipendier och grejer. Så att det är det. Och ja, jag skulle förresten också säga att jag tog med lite om själva Palmecentret, som jag nästan inte har hunnit prata om, men det här är en väldigt kort presentationsbroschyr bara, som är vad Palmecentret är för någonting, om man vill veta det. Och sen här är en som kanske är lite mer allmän, som handlar om fackliga internationella projekt.
Vi kan kika runt så. Ja.
Och det handlar om just fackliga projekt som råkar vara genom Palmecentret, men det är ju liksom allmänna fackliga frågor då i andra länder. Det är ju ofta slående att det är väldigt liknande problem, även om det är på olika nivå. Mm.
Jag var till norra Irak 2011. Det som jag tyckte var roligt var att många kom ihåg Palme och alltså. Salih.
Jaha, okej.
Okay. Som många bara pratade om.
Var det där med Verandi eller med privat liksom?
Jag var semester på mina barns farmor och
far. Ja, okej.
Just det. Då var det roligt att de tänkte första på.
Men när du sa att du var från Sverige så...
Ja, mina barn är kurder.
Ja, okej.
Just så det var rätt kul att de åkte dit. Vi åkte dit med barnen då.
Ja, just det.
Resade på.
Okej.
Många som åkte på semester.
Just det. Nej, precis. Men det är... Ja, det är för sig... Ja. Nej, men jag har mest varit i Latinamerika, men där har jag märkt att Sverige har ju ett väldigt bra rykte, ibland nästan oförtjänt, för att det är ju inte alltid vi jobbar så mycket som vi gjorde förr med internationella frågor, men just Palme är många som känner till. Så det är ju ett arv som förpliktigar också, tycker jag lite. Måste.
Jag hoppas att lyckas i Sala lagen
i alla fall. Ja, just det.
Det är en viss risk, alltså. Jag förstår inte, men det är en viss risk att gå dit.
Ja, visst är det där. Nej, men det är ju som jag vet att till exempel, bara som en sån där anekdot nästan, men när Lula som var president i Brasilien, som var första liksom arbetarpresidenten, och det, han, när han kom till Sverige på statsbesök, så det första han gjorde var ju inte att besöka kungen eller regeringen, det första var att gå upp till Metall, därför att han har jobbade då på Scania i São Paulo som metallarbetare. Och där hade han en stark fackklubb, och de hade ju, fick ju mycket stöd ifrån Metall i Sverige. Och det var under militärdiktaturen, och det här glömmer de ju aldrig. Liksom. Det var Sverige, var de enda som, svenska fackföreningsrörelsen var de enda som stödde dem.
Och det är riktigt, ja.
Ja. Och ni kanske, jag vet inte om ni har den här, men det finns ju till den här tidningen Arbetarhistoria. Som Arbetarrörelsen Arkiv.
Ja, jag tror att vi har några nummer av
det, tror jag. De skriver ju mycket om såna här, och som skrev ganska nyligen om just det där med Brasilien. Jag tycker, den är väl lite sådär, ibland kan man lite tung, och den är lite mer det vetenskapliga hållet, men den är mycket intressant grej faktiskt. Det,
ja.
Mm. Ja.
Har ni några mer frågor? Eller? Ja, men vi får väl tacka.
Ja, jag tycker det var roligt att komma hit.
Ja, tack.
Tack så mycket.